Jag ser mitt liv som ett pågående experiment. En forskningsstudie som pågått i snabbt 60 år och som fortfarande saknar slutrapport. Frågorna har varit många. Varför reagerar människor på så olika sätt på samma situation? Hur tar man sig genom besvikelser? Vad är egentligen meningen med alltihop? Och kanske den största frågan av alla, varför är jag just jag? Jag heter Maria Sid. Jag är skådespelare, regissör, teaterchef och människoforskare. Inte en sån som arbetar på laboratorium. Jag har aldrig haft vit rock. Men jag har tillbringat större delen av mitt liv med att observera människor, mig själv inkluderad. Det började tidigt. Som barn kunde jag ligga vaken och fundera över sånt som andra kanske väntar några decennier med. Jag minns särskilt en fråga som återkom gång på gång. Varför är jag jag? Inte vem jag var, utan varför? Varför befinner jag mig just i den här kroppen, i just den här tiden, på just den här platsen? Ibland blev jag så uppfylld av alla funderingar så att hela kroppen började skaka. Min mamma var tvungen att hålla i mig hårt för att det skulle gå över. Ett existentiellt anfall kallar jag det. Och mitt i allt upprepar jag samma fråga. Varför är jag jag? Det är märkligt hur vissa frågor aldrig riktigt lämnar en. De byter bara form. När jag blev lite äldre försökte jag hitta svaren på egen hand. Jag klättrar ofta upp i träd. Inte för att komma undan människor, men framförallt för att komma närmare himlen. Jag satt där i trädet med en stjärnkarta i handen och försökte förstå hur allting hängde ihop. Stjärnorna, jorden, träden, människorna och jag. Jag memorerar kartorna utantill för att försöka förstå. Det fanns inga svar där uppe. Men jag hittade någonting annat. Nyfikenheten. Den har följt mig genom hela livet. Ibland har den varit min största tillgång. Ibland har den varit direkt opraktisk. Jag har nämligen väldigt svårt att låta bli att undersöka saker. Religioner, människor, beteenden, organisationer, kärleksrelationer, konst, politik, teater. Jag vill förstå varför människor gör som de gör. Och ju äldre jag har blivit, desto mer fascinerad har jag blivit av hur mycket som faktiskt styrs av kroppen. Av sömnbrist, hormoner, blodsocker, vätskebrist. Ibland tror vi att vi fattar stora filosofiska beslut när vi egentligen bara behöver ett glas vatten. Den insikten har varit både tröstande och förödmjukande. Vi människor tycker ju om att se oss som mycket avancerade varelser. Men ibland är vi bara lite törstiga. Samtidigt som jag funderade över universums mysterier hade jag ett mer jordnära problem. Jag var fruktansvärt blyg. Inte lite försiktig, inte småblyg, utan fruktansvärt blyg. När jag skulle prata inför människor kunde hela kroppen spänna sig. Jag skaka, hjärta rusa, det susa i öronen. Om någon då hade sagt att jag en dag skulle stå på stora scener, leda direkt sen TV och tala inför tusentals människor, eller agera coach för företagsledare och politiker, hade jag skrattat. Eller kanske svimma. Men så hände någonting. Jag hade bytt skola igen. En lärare frågade klassen om någon ville komma fram och uppträda. Ingen räckte upp handen. Inte jag heller. Ändå reste jag mig plötsligt. Än idag vet jag inte riktigt varför. Det var som om någon annan tog över. Jag gick fram till klassen och började sjunga. Hjärtat slog så hårt att jag trodde det skulle höras genom väggarna. Men jag sjöng. Och när jag satte mig igen hade någonting förändrats. Inte så att blygheten försvann. Den skulle följa mig länge. Men jag hade upptäckt att man kan göra saker trots att man är rädd. Det blev en viktig erfarenhet. Senare i livet har jag många gånger känt exakt samma sak. När någon räknar ner i en öronsnäcka. 5, 4, 3, 2, 1, kör. Det finns ett ögonblick precis innan. Ett ögonblick då kroppen vill fly. Då alla tvivel vaknar. Då man tänker att det kanske vore trevligt att arbeta på ett bibliotek istället. Men sen händer någonting. Man går över tröskeln. Och på andra sidan finns friheten. Det är egentligen det som teatern har gett mig. Frihet. Som skådespelare upptäckte jag att jag kunde göra sånt som jag aldrig vågade som mig själv. Om jag fick vara någon annan blev jag modig. Jag kunde tala. Jag kunde ta plats. Jag kunde till och med vara rolig. Det var en mycket användbar upptäckt. För den där blyga flickan med kärnkartan hade nämligen ingen aning om att hon en dag skulle ägna hela sitt liv åt strålkastarljuset. Både i och bakom det. Mina föräldrar skilde sig när jag var 1 år gammal. Det var inte den sortens skilsmässa som man numera beskriver som en process. Det var mera ett avslutat krig. När den ena föräldern lämnade av mig med bilen såg man noga till att den andra inte redan stod där. Bilarna avlöste varandra som hemliga agenter i en spionfilm. För mig var det helt normalt. Så fungerar världen. Jag bodde med min mamma och träffade min pappa enligt alla regler som fanns. Pappa arbetade på teatern. Och medan jag väntade på att han skulle bli ledig såg jag hans föreställningar. Många föreställningar. Ofta samma föreställning. Många gånger. Så många gånger att jag till slut kunde spela upp hela pjäsen hemma för mig själv. Alla repliker. Alla sånger. Alla roller. Jag var ensemble, huvudrollsinnehavare, statist och publik på samma gång. Jag hade inga problem med att underhålla mig själv. Dramatiken blev min bästa vän. Det var där jag upptäckte att människor är oändligt fascinerande. Inte när de uppför sig väl, utan när de misslyckas. När de blir svartsjuka, rädda, förälskade, arga. Alla de där känslorna som dramatiken lever på och som vi helst försöker dölja i verkligheten. Så här i efterhand inser jag att min utbildning börjar långt innan teaterskolan. Den börjar i salongen, andra balkong höger, med skymd sikt. Och den pågår fortfarande. Good evening. This is the intergalactic operator. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Jag har alltid haft en väldigt livlig fantasi. Det låter ju fint och kreativt, men det finns biverkningar. När andra människor ser en film och går hem, så flyttar filmen hem till mig. Den bosätter sig, möblerar om och stannar ibland i flera år. När jag var ung fanns det i Finland någonting som kallades biodagen. Alla barn och ungdomar kunde se film nästan gratis. Det var ett fantastiskt koncept. Man planerar dagen militäriskt. Hur många filmer kan man hinna se? Hur optimerar man sitt filmtittande? Problemet var bara att ingen funderade på innehållet. Jag lyckades under en och samma dag se filmer som Hajen, Exorcisten, Caligula och några andra högst tveksamma val för en person med överaktiv fantasi. Resultatet blev ungefär som man kan tänka sig. Jag kunde inte simma, jag kunde inte sova och varje mörkt hörn i världen blev potentiellt farligt. Om någon undrar varför konstnärer ibland är lite egensinniga så kan jag berätta att vissa av oss har levt med Hajen i huvudet sedan tonåren. Men fantasin hade också sina fördelar. Jag såg mycket teater, dans, mycket tv-teater, mycket opera. Och jag började skriva recensioner. Jag hade ett häfte där allt jag såg fick betyg. När jag läser det idag är det ganska rörande. Nästan allting var fantastiskt, underbart, strålande, mästerligt. Som 12-åring såg jag 13-årsafton i London med Royal Shakespeare Company. Det var som en explosion och är fortfarande en av mina största upplevelser. Sen blev jag 13. Plötsligt började saker bli mindre fantastiska. En kväll såg jag en föreställning som jag verkligen inte tyckte om. Jag minns att jag satt med pennan i handen. Det kändes nästan förbjudet. Får man skriva så här? Får man faktiskt tycka det man tycker? Till slut skrev jag, helt skit. Jag minns fortfarande känslan. Inte för att formuleringen var särskilt elegant, men för att det var första gången jag vågade lita på mitt eget omdöme. Det var början på något viktigt. Det kritiska tänkande. Den egna rösten. För det finns en tid i livet då man måste sluta fråga vad man borde tycka och börja fråga vad man faktiskt tycker. Det gäller det mesta i världen. Om min nyfikenhet var motorn i mitt liv så var min farmor växellådan. Hon såg till att allting faktiskt tog sig framåt. Hon var lärare och på sin fritid författare och konstnär. Och en av de mest disciplinerade människor jag har känt. Hon tog ofta hand om mig när jag var liten. Hon läste högt för mig. Sen fick jag läsa högt för henne. Och när jag blev äldre fortsatte hon att förhöra mig på dikter, repliker och litteratur. Som om vi förberedde oss för någon mycket avancerad examen. Vilket vi faktiskt gjorde. Hon tog kultur på största allvar. När jag skulle resa på solsemester med en pojkvän gav hon mig Dostojevskis Bröderna Karamazov. Inte en deckare, inte en romantisk pocketbok. Bröderna Karamazov. Jag försvann så fullständigt in i den boken att min pojkvän nog med viss rätt kunde fråga vem som egentligen följt med på resan. Jag var fysiskt på stranden, men mentalt befann jag mig i Ryssland. Än idag faller det ibland ut sand ur den där boken när jag öppnar den. Jag tycker om den bilden. Solen, havet och Dostojevski. Min farmor lärde mig någonting som jag har haft nytta av hela livet. Att det man älskar också kräver disciplin. Inspiration är underbart, men den dyker inte alltid upp när man vill. Disciplinen däremot kan man bjuda in varje dag. Det är kanske därför jag håller på rutiner. Samma sorts byxor, jag har 6 par exakt likadana. Samma sorts skjortor, jag har 12 i garderoben. Minimera valmöjligheterna. Då frigörs plats åt det viktiga. Intuitionen, tankarna, fantasin. Konsten. Are we human? Or are we dancing? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Om farmor stod för disciplinen så stod dansen för friheten. Jag älskar att dansa. Jag dansar överallt. På kurser, på skoldanser, på diskotek, på konståkningskurser, på rullskrinskodiskotek. Vilket kanske är det mest 70-talistiska ord som finns. Jag dansar inte för att vinna. Jag dansar för att det gjorde mig lycklig. När musiken började försvann blygheten. Kroppen visste plötsligt precis vad den skulle göra. Det slutade med att jag en dag fick en pokal. På pokalen stod det Master Mover. Jag minns att jag tittade på den och tänkte, jaha, jag är alltså en Master Mover. Det var första och säkert sista gången i livet jag fick en titel som lät som en superhjälte. Men dansgolvet lärde mig också något annat. Något betydligt mer komplicerat. Det var där jag började förstå att flickor och pojkar inte behandlades likadant. Hemma hade jag vuxit upp med tanken att människor var människor, punkt. Men på diskoteket verkade finnas ett helt regelverk som ingen hade berättat för mig om. När det blev dags för tryckare började flickorna gå åt ett håll och pojkarna åt ett annat. Sen skulle pojkarna välja. Jag minns hur obegripligt det kändes. Hela kvällen hade jag dansat av ren glädje. Svettig, rufsig, lycklig. Men det visade sig tydligen inte vara så strategiskt. Katastrof. Jag ville ju att någon skulle bli kär i mig. De svala och eleganta flickorna blev valda först. Själv stod jag där och funderade över vad som egentligen hade hänt. Det slog mig att friheten jag hade känt på dansgolvet plötsligt hade ersatts av en bedömning. Jag förstod inte reglerna. Och ärligt talat tror jag att en del av mitt liv sedan dess har handlat om att försöka förstå dem. Senare när jag gick i teaterskolan blev det ännu tydligare. Jag minns en kväll när killarna stod och diskuterade vilka tjejer som skulle få följa med på efterfest. Som om de fördelar roller i en pjäs. Till slut tittade de på mig och sa, men vem ska ta henne? Det tog många år innan jag förstod att det viktigaste inte är att bli vald av andra. Det är att välja sig själv. Och den läxan är betydligt svårare. När jag var 5 år bodde vi i Grekland. I ett litet enkelt rum vid en taverna på stranden. Jag gick i skola där och någonstans finns fortfarande en gammal kassettinspelning av ett barn som pratar grekiska. Det barnet är jag. Det är en märklig känsla att höra sig själv tala ett språk man inte längre förstår. Som om någon annan tagit plats i ens kropp en stund. Jag minns inte så mycket från den tiden, men jag minns havet. Jag minns fiskarna som tog mig ut om kvällarna på nattfisken när bläckfiskarna fångades. Mycket dramatiskt. Jag minns klipporna, vinden och känslan av att världen var större än den plats där jag föddes. Kanske var det där min nyfikenhet fick fäste. Jag har ofta tänkt på hur snabbt barn lär sig, men också hur snabbt de glömmer. Språket försvann, havet finns kvar. Några år senare träffade mamma en bildkonstnär och vi blev en ny familj. Pengar var ingen självklarhet. Ibland fanns det knappt pengar till kaffe. Men det fanns alltid pengar till färg. Jag minns doften av oljefärg. Den doften är fortfarande lika stark i mitt minne som farmors böcker. Böcker och målarfärg, berättelser och bilder. Senare flyttade vi till Danmark och jag frågade, varför ska vi flytta? För ljusets skull, sa mamma. Förstås. En dag gav mamma mig en bok om Leonardo da Vinci. Det blev en vändpunkt. Jag var fullständigt fascinerad. Han var en människa som tittade på en fågel och började fundera på hur människan skulle kunna flyga. Som studerade naturens former, människokroppen, vattnet, ljuset. Som aldrig verkar nöjd med ett svar utan genast ställde nästa fråga. Han blev en hjälte för mig. Inte för att han kunde allt, utan för att han aldrig slutade undra. Det behövs ibland bara en enda idé. En tanke som först verkar omöjlig, men som sen förändrar hur vi ser på världen. Jag tror att jag tidigt börjar förstå att nyfikenhet inte bara är ett intresse, det är en livshållning. När jag var 13 bodde vi en tid i Italien. Min styvfar hade fått en möjlighet att arbeta i en atelier utanför Florens. Ett kallt hus med många spindlar. Familjen hade fullt upp med de yngre barnen och jag fick plötsligt en ovanlig frihet. Så jag tog bussen in till Florens, om och om igen. Jag gick på museer som andra går till fritidsgårdar. Jag vandrade genom salarna och försökte förstå hur människor hade tänkt, känt och sett på världen före mig. Vissa målningar följde med mig hem. Medusan gjorde mig så uppskakad att jag sov dåligt. Bilderna fortsatte leva när lampan var släckt. På kvällarna satt jag framför italiensk tv. Då upptäckte jag något helt nytt. MTV. Och något som kallades för musikvideo. För någon som redan älskar teater, musik och berättelser var det som att en ny konstform öppnade sig framför mina ögon. Bilder, musik, rytm och berättande på samma gång. Som korta pjäser. Vilken spännande dramaturgi. Jag dansar inte särskilt mycket i verkligheten, men i mitt huvud dansar jag oavbrutet. När jag såg Leonardos verk i verkligheten köpte jag reproduktioner och satte upp den på väggen hemma, bredvid Shakespeare och Zorro. Det var nog första gången jag vågade visa vem jag egentligen beundrar. Människor som försökte förstå världen. Människor som inte nöjde sig med det givna. Jag visste ännu inte vad jag skulle bli, men jag började ana vem jag var. Och just när jag trodde att framtiden handlade om konst, idéer och upptäckter skulle biologin göra entré igen, med full kraft. Vi hade flyttat till ett enkelt torp på landet. Jag gick mina sista år i grundskolan och förväntades börja fundera på framtiden. Men framtiden hade andra planer. Jag blev blixtförälskad. Inte så där lite lagom tonårsförälskad, inte på avstånd. Inte i en filmkärna eller någon poetisk dröm. Jag blev förälskad på riktigt. I en bondson. Han skulle ta över familjens gård. En stor gård med kor, skogar, åkrar och sjöar. Jag började tillbringa allt mer tid där. Arbeta på gården, hjälpa till med sysslorna, mjölka kor, köra hö, plocka svamp i de ändlösa skogarna. Jag som vuxit upp bland böcker, teater och konst i stan upptäckte plötsligt något annat. Jorden, kretsloppet, årstiderna. Det fanns något oerhört tillfredsställande i att allt hade sin plats. Kor skulle mjölkas, ved skulle huggas och maten odlas. Arbetet tog aldrig slut, men det hade en riktning som var tydlig. Jag minns särskilt en dag när vi gick genom skogen. Min pojkvän trampade vant fram mellan träden och berättade om markerna. Till slut stannade jag. Jag tittade ut över sjön, skogen och landskapet omkring oss. Äger du verkligen allt det här? Ja, svarar han. Det var första gången jag på allvar förstod vad rötter betyder. Inte bara som ett ord, utan som något fysiskt. Att höra hemma någonstans. Jag tror att många av oss bär på två motsatta längtor. Den ena vill ut och den andra vill stanna. Den ena vill upptäcka världen och den andra vill bygga ett hem. Och ibland råkar de här längtorna vakna samtidigt. Det var precis det som hände mig. Jag älskar den här unge mannen. Och jag älskar livet på gården. Kroppen hade redan fattat sitt beslut. Men huvudet protesterade. Det var som om all den där nyfikenheten som följt mig sedan barndomen stod och drog i ena armen medan kärleken drog i den andra. En dag samlade gårdens husbonde oss runt köksbordet. Han bredde ut ritningar över huset och ladugården. Förbättringar, ombyggnader, framtidsplaner. Sen vände han sig till mig och frågade vad jag tyckte. Inte som gäst, inte som flickvän, utan som någon som förväntades vara med och ta över. Jag minns att det gick en stöt genom kroppen. Plötsligt blev framtiden verklig. Det här var inte längre en tonårsromans. Det här var ett liv. Jag kunde se det framför mig. Barn, familj, årstider, måltiderna runt köksbordet, arbetet, ansvaret och gemenskapen. Och märkligt nog gjorde det mig inte rädd. Tvärtom, det kändes vackert. Kanske därför att biologin är starkare än vi vill erkänna. Vi människor tycker om att tro att vi styr våra liv med förnuftet. Men oftast kommer kroppen först. Den känner igen någonting. En människa, en plats, ett möjligt liv. Och plötsligt står man där och tvekar mellan två framtider. Jag visste inte vad jag skulle välja. Så jag gjorde något märkligt. Jag lät samhället välja åt mig. När man sökte vidareutbildning i Finland rangordnade man sina alternativ. På första plats satt jag ett teater- och konstgymnasium. På andra plats satt jag husmorsskolan. Skolan som utbildar unga kvinnor för livet på landet. Driva gård, köta hushåll, bygga familj. Det var mitt livs första stora thriller. Jag ville verkligen att någon annan skulle fatta beslutet åt mig. Under sommaren levde jag i ett lyckligt undantagstillstånd. Jag var förälskad. Jag arbetade hårt på gården. Jag badade i sjön. Och jag försökte låta bli att tänka på framtiden. Sen kom beskedet. Jag hade blivit antagen till teatergymnasiet i Helsingfors. Och plötsligt var valet gjort. Inte av mod. Inte av klokhet. Utan av livet självt. Jag försökte länge leva i båda världarna samtidigt, pendla mellan gården och staden, mellan kärleken och kallet. Men vissa val går inte att skjuta upp. Till slut gick våra vägar isär. Han behövde någon som ville stanna och hitta en från husmorsskolan, förstås. Jag behövde fortsätta söka. Jag grät och gick vidare. Men än idag kan jag tänka på den där skogen. Och förstå att en del av mig faktiskt blev kvar där.
I tusen frågor utan svar, se dig inte om när du går. Ta den lilla njuring du får, lämna inga dörrar på glänt. Se dig inte om när du går, ta den lilla njuring du får.
För att kunna betala hyran behövde jag arbeta. Jag hade flyttat hemifrån och börjat mitt nya liv i Helsingfors. Studierna fyllde mina dagar, men hyran hade den irriterande egenskapen att den ville bli betald varje månad. Så jag tog de jobb som fanns. Ett av dem var i telefonväxeln på omsättningsskattebyrån. Like vaihtovera toimisto omsättningsskattebyrån. Det var ett utmärkt ställe om man ville studera mänskligt beteende. Människor ringde sällan dit för att uttrycka sin tacksamhet. De ringde när de var arga. Mycket arga. Jag lärde mig snabbt att behålla lugnet, medan någon på andra sidan luren tappade sitt. Det visade sig senare vara en användbar färdighet även inom teatern. Men det var bokhandeln som blev min verkliga skola. Akademiska bokhandeln. Jag älskade den platsen från första stund. Doften av böcker, papper, pennor, kartor, färger. Än idag händer det att jag går in i en bokhandel bara för att må lite bättre. Bokhandeln är som en kyrka för mig. Där arbetade jag kvällar och helger under flera år. Det var där jag upptäckte ännu en märklig sak med världen. Jag kunde allt om de nya elektriska skrivmaskinerna. På den tiden var det avancerad teknik. Jag hade lärt mig modellerna, funktionerna och skillnaderna mellan dem. Jag visste allt. Men ibland kom kunder som tittade på mig och sen sa: "Jag vill tala med en manlig försäljare. Finns här någon?" Det var inte ens sagt med ilska. Bara som om det vore det naturligaste i världen. Och jag svarade lika vänligt varje gång: "Det kan vi ordna, men just de här skrivmaskinerna råkar jag veta mest om." Sen stod vi där, kunden, min manliga kollega och jag. Jag förklarar hur maskinen fungerar, min kollega nickar och kunden litar på honom. Det var en fascinerande konstruktion. Kunskapen fanns hos mig, men auktoriteten fanns någon annanstans. Jag var verkligen förbryllad. Varför fungerar världen så här? Jag hade vuxit upp med berättelser om rättvisa, med Shakespeare, med Zorro, med Leonardo. I min värld borde det vara argumenten som avgjorde, inte vem som råkade uttala dem. Några år senare satt jag som ung personalrepresentant i styrelser på olika teatrar. Där fick jag ibland höra: "Du är ovanligt klok för att vara en så ung och söt kvinna." Jag hade varit tänkt som en komplimang, och på den tiden uppfattades det också som en komplimang. Men jag minns att jag satt där och funderade. Varför måste klokheten alltid komma som en överraskning? Varför verkar vissa människor bli förvånade över att jag hade åsikter? Jag började se mönster, inte bara på teatern, överallt. Och kanske var det där mitt intresse för makt egentligen föddes. Inte den stora makten, inte statsministrar och kungar, utan den lilla vardagliga makten. Vem får tala? Vem blir lyssnad på? Vem får definiera verkligheten? Det är frågor som sen har följt mig genom hela mitt yrkesliv. Men just då visste jag inte det. Jag arbetade, läste, gick på teater och fortsatte vara nyfiken. För nyfikenheten hade blivit min viktigaste följeslagare. Den ledde mig till böcker. Och böckerna skulle snart leda mig hela vägen till Egypten. När jag tog studenten läste jag en bok som grep tag i mig fullständigt. Sinuhe Egyptiern. Jag levde i den boken. Jag tänkte på den när jag vaknade och när jag somnade. Människorna blev verkliga för mig. Platserna blev verkliga. Historien blev verklig. Det fascinerar mig särskilt att författaren Mika Waltari hade lyckats skapa en så övertygande värld utan att ha besökt Egypten. Han beskrev städer, människor och miljöer med en sån precision att jag började fundera: hur kunde han veta allt detta? Och sen kom nästa tanke: jag måste se efter själv. Så jag gjorde det. Jag reste till Egypten. Idag skulle jag nog inte ha låtit mina egna döttrar göra samma resa på samma sätt. Men då tyckte jag att det var en utmärkt idé. Jag reste genom landet med boken som sällskap. Jag åkte enkla tåg, bodde på märkliga pensionat, mötte människor från hela världen. Vissa verkar vara på upptäcktsresa. Andra verkar ha gått vilse för länge sedan. Jag tog mig långt söderut och försökte förstå det som hade fascinerat mig i boken. Men det märkliga var att ju mer jag såg, desto fler frågor fick jag. Jag hittade aldrig några slutgiltiga svar. Och kanske var det där jag började förstå något viktigt. Kunskap fungerar inte som ett rum man går in i. Den fungerar mer som en horisont. Ju närmare man kommer, desto längre bort flyttar den sig. Jag hade rest till Egypten för att kontrollera en berättelse, men kom hem med ännu större respekt för berättelsernas kraft. Och med ännu större respekt för människans nyfikenhet. När jag kom tillbaka stod jag återigen inför samma fråga som hade följt mig sedan barndomen. Vad skulle jag bli? Det fanns så många saker som lockade. Litteratur, historia, forskning, egyptologi, konst, teater. Jag sökte till flera utbildningar samtidigt. Jag har ofta varit avundsjuk på människor som tidigt vet exakt vart de är på väg. Själv har jag alltid varit mer intresserad av vägen än av målet. Men bland alla ansökningar fanns det en som skrämde mig mer än de andra. Teaterskolan. Kanske därför att den låg närmast mitt hjärta. Kanske också därför att min pappa inte ville att jag skulle söka. Han arbetade själv inom teatern. Han visste hur osäker branschen kunde vara. Hur hårt man måste arbeta och hur mycket av sig själv man måste ge. Han ville att jag skulle få ett tryggare liv. Jag tror att det var omsorg. Men när man är ung känns omsorg ibland väldigt likt motstånd. Så jag sökte ändå, i smyg. På inträdesprovet hände något som jag fortfarande tänker på. Något som förändrar min bild av mig själv. Hela mitt liv hade jag varit blyg. Inte lite blyg, väldigt blyg. Och jag skämdes lätt. Jag tvekade, jag rådnade hela tiden, vilket jag gör även idag. Jag ville egentligen inte ta plats. Men när jag gick in i monologen och blev någon annan hände något märkligt. Rädslan försvann. Plötsligt vågade jag. Plötsligt blev jag fri. Inte när jag var mig själv, utan när jag var någon annan. Det var som om en dörr öppnades och på andra sidan fanns ett mod som jag inte visste att jag hade. När scenen var slut kom blygheten tillbaka direkt. Men under de där minuterna existerade den inte. Den upptäckten förändrade allt. För första gången förstod jag att teatern inte var bara något jag älskade, utan den hjälpte mig att förstå vem jag var genom att visa vem jag kunde vara. This is my song and nothing can make it die. Jag kom in på teaterskolan och plötsligt fick allting en riktning. Det finns en särskild lättnad i att hitta sitt kall. Inte för att livet blir enklare, tvärtom. Men därför att man slutar tvivla på vart man är på väg. Jag började arbeta på teatrar runt om i Finland. Stora scener, små scener, fria grupper och institutioner. Komedier, tragedier, klassiker och nyskrivet. Jag älskar alltihop. Det fanns en rastlöshet i mig som trivdes med teaterns liv. Nya människor, nya städer, nya berättelser. Allt temporärt. Jag reste ständigt. Ibland tänker jag att vi som arbetar med scenkonst är moderna kringresande historieberättare. Inte så långt ifrån de gamla teatersällskap som färdades mellan städer med sina kostymer och sina drömmar. Vi bygger tillfälliga världar, bor i dem en stund och river sen ner dem igen. Kväll efter kväll samlas människor i ett rum för att höra en historia de egentligen redan vet kommer att ta slut. Det är något väldigt mänskligt i det och väldigt vackert. Det var egentligen inte berömmelsen som tilltalade. Jag var intresserad av mening, betydelse. Vad händer med människor när de möter en berättelse? Varför gråter vi tillsammans i en salong? Varför kan en scen förändra något inom oss? Jag hade vuxit upp med böckerna. Nu stod jag mitt i berättelserna. Och varje gång publiken reagerade lärde jag mig något nytt om människan. Vad vi längtar efter, vad vi fruktar, vad vi skäms för, vad vi drömmer om. Det var en utbildning som inget universitet i världen hade kunnat ge mig. Samtidigt började jag långsamt röra mig från skådespeleriet mot regin. Jag var intresserad av helheten. Inte bara en roll eller en scen, utan hela berättelsen. Varför berättar vi den? För vem? Och vad vill vi att publiken ska bära med sig hem? Det var då jag på allvar började fundera över makt. För regi handlar i grunden om makt. Vision. Ledarskap handlar om makt. Och berättelser handlar om makt. Vem får tala? Vem blir lyssnad på? Vems historia anses viktig? Jag hade tidigare sett makt som någonting som tillhörde andra människor. Politiker, direktörer, kungar. Nu börjar jag förstå att makt finns överallt. I varje möte. På varje arbetsplats. I varje relation. Och samtidigt som jag börjar förstå makten i mitt yrkesliv börjar jag möta maktlösheten i mitt privata liv. He's got a look, stop books, take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess you could think he's living at ease. Are you wishing you were rugged like me? Det är märkligt hur ofta vi människor tror att kunskap ska skydda oss. Jag hade läst böcker, studerat människor, arbetat med dramatik, resonerat om makt. Och ändå stod jag där en dag mitt i en relation som långsamt bröt ner mig. Jag brukar sällan prata om det. Jag vill inte prata om det. Inte för att jag skäms för det som hände egentligen, utan därför att jag länge skämdes för min egen människa, mitt jag, min person. Den glada, den nyfikna, den modiga. Jag hade svikit henne. Det märkliga med destruktiva relationer är att de nästan aldrig börjar med våld. De börjar med kärlek, precis som alla andra. Sen flyttas gränserna lite i taget. Det som först känns konstigt börjar kännas normalt. Det som först känns fel börjar kännas rimligt. Och till slut tvivlar man mer på sig själv än på den som skadar en. Det tog mig lång tid att förstå det och ännu längre tid att förstå att det inte var mitt ansvar. När jag till slut tog mig därifrån trodde jag att friheten skulle komma omedelbart. Men friheten fungerar inte så. Kroppen är långsammare än beslutet. Självförtroendet kommer inte tillbaka samma dag som man går, ibland inte samma år. Jag minns att jag länge funderade över varför skammen stannar kvar hos mig. Det borde ju ha varit förövaren som skämdes, inte jag. Ändå bar jag skammen som om den tillhörde mig. Som om jag hade misslyckats med något. Som om jag borde ha förstått tidigare. Som om jag borde ha varit starkare. Det tog många år innan jag insåg att detta kanske är den sista makthandlingen som våldet utför. Att få den som blivit utsatt fortsätta bära skulden, även efter att allt är över. Så jag gjorde det jag alltid gör när jag inte förstår världen. Jag började läsa. Som ung hade jag läst många av de stora manliga författarna. Nu sökte jag mig till de kvinnliga rösterna. Kvinnor som hade skrivit om frihet, begär, makt, skam, sorg, överlevnad. Jag läste romaner, poesi, dagböcker, essäer. Och långsamt började jag känna igen mig själv i andra människors berättelser. Det finns en enorm tröst i att upptäcka att man inte är ensam. Att någon annan har gått före och satt ord på det som man själv inte kunnat formulera. Litteraturen blev ett sällskap, en väg tillbaka. Samtidigt började jag förstå något som senare skulle bli viktigt, både i mitt arbete och i mitt liv. Motsatsen till skam är inte stolthet. Motsatsen till skam är kontakt. Att någon ser dig. Att någon lyssnar. att någon stannar kvar. När vi människor blir ensamma med vår skam växer den. När vi delar den förlorar den en del av sin makt. Det var också då jag började intressera mig för sårbarhet. Inte som svaghet utan som styrka. För jag hade vuxit upp med en annan idé, den finska idén. Bit ihop, knut näven i fickan, kämpa vidare, klaga inte. Och visst, det finns något vackert i den envisheten. Mina far- och morföräldrars generation byggde sina liv på den. Men jag började fundera över priset. Vad händer med människor som aldrig får gråta? Vad händer med människor som aldrig får säga att de är rädda? Vad händer med ett samhälle där styrka alltid värderas högre än sårbarhet? De frågorna följde mig in i mitt arbete. Och snart skulle de möta en generation människor som hade levt med betydligt större trauman än mina egna. Som konstnär har jag ofta känt att min uppgift är att vara nära människan i hennes försök att förstå sitt liv och sin tid. Det är då konsten behövs som mest. När jag regisserade en pjäs om krigsåren i Finland fördjupade jag mig i berättelserna om kvinnorna som blev kvar medan männen skickades till fronten. Det blev också en väg till förståelse av mina egna farföräldrars generation och deras syn på livet. Att man förtjänar sin plats och inte tar något för givet. Ibland har jag varit arg på både Luther och kriget. De formade en generation där skam, plikt och effektivitet blev dygder. Tysta män som bar sina trauman inom sig. Och kvinnor som bar både familjen och vardagen. En generation som gjorde vad som behövde göras. Den finska kvinnan beskrivs ofta som hård och organiserad. Kanske är det ett arv från krigsåren, då kvinnorna höll samhället igång medan männen stred i flera år. Plötsligt förstod jag min farmors uppmaningar om att ta hand om familjen i ett större sammanhang. Med föreställningen ville jag skapa ett rum där äldre och yngre generationer kunde mötas kring de historier som funnits i nästan varje familj, men som sällan fått ord. Jag ville att publiken skulle gråta tillsammans och lämna salongen lite starkare och lite mjukare. Många kom tillbaka gång på gång. De grät varje gång. Det gjorde jag också. Jag började förstå hur viktigt det är att ge plats åt hela känsloregistret. Det ledde mig vidare till att studera sårbarhet. Tidigare hade jag försökt skydda min innersta kärna genom att bita ihop och klara allt själv. Då är man ju duktig. Jag hade vuxit upp med föreställningen att man knyter näven i fickan och går vidare. För den äldre generationen var det en självklar dygd. Men jag började ifrågasätta den dygden. Inte för att förneka dess styrka, utan för att förstå om det finns andra sätt att leva. Att ta sig upp efter att ha slagits ner till underjorden tar tid. Det kräver människor som stannar kvar, lyssnar och håller en uppe när man själv inte orkar. Länge försökte jag bara bära allt ensam. Till slut förstod också jag att ensam inte är starkast. Sårbarhet är inte motsatsen till styrka. Ofta är den dess djupaste form. Jag har märkt att när jag vågar stanna kvar i sorgen istället för att fly den, händer något märkligt. Förr eller senare återvänder ljuset. Färgerna blir tydligare igen. Därför tror jag inte att vi ska vara rädda för våra känslor. När vi ständigt försöker bedöva eller undvika det som gör ont, riskerar vi också att stänga ute det som gör livet rikt. Under många år trodde jag att nyfikenheten var den starkaste kraften i mitt liv. Den hade tagit mig till böckerna, till teatern, till Egypten, till alla de människor och berättelser som jag ville förstå. Men sen hände någonting som förändrade perspektivet. Jag blev mamma. Det är märkligt hur mycket av livet man tror sig förstå innan man får barn. Och hur snabbt man inser att man inte förstår något alls. Plötsligt finns det någon som är viktigare än man själv. Någon vars andetag kan hålla en vaken om natten. Någon vars skratt kan göra en lycklig i flera dagar. Någon vars sorg gör ont i hela kroppen. Det absolut största och viktigaste i min egen livsundersökning är det biologiska underverk som är mina barn. Att tänka på att allt börjar i passionen, i kärleken. Att någonting så märkvärdigt, så spektakulärt som ett barn, en människa, kan uppstå ur det, helt enligt naturens egen kod, känns hisnande varje gång. När jag var 23 år andades varje cell i min kropp ett enda budskap direkt till själen. Jag vill ha ett barn. Så skrämmande som det kan vara, så är biologins kallelse starkare än rädslan. Det är egentligen svårt att rationalisera den längtan. Kärleken som brinner av lust och som vill fortsätta vidare i nytt liv. Jag har haft många graviditeter och av dem blev det till slut 3 barn. 3 mirakel. Att bära ett barn är något av det mest märkvärdiga jag upplevt. Man lever sitt vanliga liv, arbetar, reser, tänker på annat. Samtidigt som en människa långsamt formas inuti en. Kroppen vet vad den gör. Den signalerar vad som behövs. Ibland längtar man efter de mest märkliga saker. Kanske krita för kalcium eller sjögräs för jod. Kroppen för en dialog med livet som växer. Tidigare trodde jag att ansvar var något man tog. När jag blev förälder förstod jag att ansvar också är något som drabbar en. Från en dag till en annan blir framtiden konkret. Man börjar tänka längre än sig själv. Längre än nästa premiär. Längre än nästa projekt. Längre än nästa roll. Man börjar tänka i generationer. Och samtidigt börjar jag förstå mina egna föräldrar på ett nytt sätt. Även farmor. Alla de kvinnor som genom historien försökt få vardagen att fungera medan världen pågått runt omkring dem. Det finns en särskild sorts styrka i omsorg. Den syns inte alltid. Den applåderas sällan. Den får inga recensioner, men den bygger samhällen. Jag har alltid känt mig fri tillsammans med barn. Jag tycker om att prata med dem om viktiga saker och lyssna på deras formuleringar. Det är kanske den plats i livet där min egen blyghet aldrig riktigt fått fäste. Barn är så direkta, så närvarande och så uppriktiga. Nu är mina barn vuxna. Och märkligt nog är jag ibland lite blyg inför dem. Inte av osäkerhet utan av aktning. För de är fortfarande mirakel för mig. Samtidigt som jag var mamma arbetade jag intensivt med teater och regi, film och tv. Det har nog varit den svåraste ekvationen i mitt liv som kvinna. Att vara publikens tjänare och samtidigt vara närvarande i det som kanske är människans mest grundläggande uppdrag, att ta hand om sina barn. Som så många andra försökte jag få livspusslet att gå ihop. Det är egentligen ett märkligt uttryck. Som om livet vore ett pussel man en dag blir färdig med. För mig kändes det oftare som att försöka hålla ihop ett pussel medan någon hela tiden la till nya bitar. När jag regisserade i Kina fick jag vända på dygnets arbetstider för att kunna vara närvarande med mina barn via Skype. Man får vara uppfinningsrik. Jag tänker ibland på hur fantastiskt det är. I mitt favoritbarnprogram från A till Ö pratar Hedvig, som spelades av Birgitta Andersson, med sin syster i TV-telefon. Jag trodde aldrig det skulle bli verklighet. Och plötsligt satt jag på andra sidan jorden och kunde ändå se mina barns ansikten. Jag älskar alla dessa uppfinningar. Men barnen lärde mig även något som är teaterns och skådespeleriets absoluta kärna. Närvaro. Barn är fullständigt ointresserade av gårdagens framgångar. De bryr sig inte om recensioner. De bryr sig inte om titlar. De vill veta om du är där. Just nu. På riktigt. Det viktigaste när man försöker uppfostra ett barn enligt samhällets alla förväntningar och system är att inte glömma människan bakom barnet. Att se personen. För det krävs närvaro. Och den närvaron har jag inte lyckats ge så mycket som jag önskat. Vi försöker. Misslyckas. Försöker igen. Och älskar. Och kanske var det då jag började förstå att kärnan i alla relationer är densamma. Att se varandra. Att lyssna. Att finnas kvar. Samma sak gäller i familjen. Samma sak gäller i vänskap. Och samma sak gäller i ledarskap. När jag nu tänker på de tre personerna jag har fött så känner jag en så stark kärlek att hela min kropp skakar.
I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I love you for in my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing the song.
Det är med stor tacksamhet jag går in på Stockholms stadsteater varje dag. Tacksamhet över att få ge publiken upplevelser, tankar och verktyg för livet. Efter att ha regisserat allt från drama till stora musikaluppsättningar, opera och film är grundförutsättningen densamma för mig. Du som kommer in i salongen ska gå därifrån med känslan av att ha fått med dig något. Något som betyder. Det är mitt arbete som skådespelare, regissör och teaterchef. Det handlar alltid om kommunikation. Och jag vet vad min uppgift i livet är. Jag har hittat den. Jag arbetar för publiken. Jag har alltid gjort det. Den mening jag själv har sökt genom livet, den sökningen, den delar jag med publiken. Min bästa hemliga vän. Den jag vågar blotta mig för utan rädsla. Det har lett mig till fantastiska möten och äventyr. Att få jobba med Dario Fo och lära mig skådespeleriets hemligheter. Att skapa musikteater med Björn och Benny. Att regissera i Kina. Arbeta med symfoniorkestrar, tv-underhållning och direktsända galor. Att stå på en Emmy-gala i New York och vara nominerad tillsammans med några av världens främsta skådespelare. När jag nu summerar inser jag hur mycket jag har fått vara med om. Så många människor, historier, skandaler, skratt och maktspel. Faktiskt tack vare min nyfikenhet. Kanske får det bli en bok när jag går i pension. Och då ska jag också se alla de filmer och serier jag har varit med i. Det har jag aldrig gjort. Jag har velat hålla relationen till mina rollfigurer ren. De är också mina bästa hemliga vänner. Annika från Livet i Fagervik, Isa från Smärtpunkten, eller Disa från Hallå Hallå och Ritva från Gyllene Knorren. My life is to serve you, the audience. Det som börjar som en längtan har blivit en plikt. Och plikt är ett av mina favoritord. Min plikt är att ge dig innehåll och substans. På samma sätt som konsten alltid har gett mitt liv mening. För det är kanske det vi gör, du och jag. Vi möts i berättelserna. Vi försöker förstå våra liv lite bättre. Och när vi lyckas med det, om så bara för ett ögonblick, då är vi inte längre ensamma. Tack för att du har lyssnat. Vi ses på teatern.
Galileo, Galileo, ej, så att stjärnorna snurrar för dig. Aldrig varit någon hero, nej. Men jag skulle fan dö just för dig. Galileo, Galileo, sa att stjärnorna snurrar för dig. Aldrig varit någon hero, nej. Men jag skulle fan dö just för dig. Men jag skulle fan dö just
Producent Marie Nyreröd och tekniker Olle Sjöström. Sissela Kyle, som tidigare var teaterchef för Parkteatern, sommarpratade 2019 om flera personer som nu gått ur tiden.
Jag drömde om mamma här om natten. Jag drömde att hon skulle komma med tåget. Och när jag mötte henne så sa jag till henne: vänta lite här. Ska jag sätta mig här på golvet, sa hon. Det finns en bänk, sa jag. Det var allt. Jag har ofta ganska trista drömmar. För ett slag sedan drömde jag att jag fyllde i en blankett med ansökan om boendeparkering. Nej men, jag menar, hur fantasilös kan man vara? En annan gång drömde jag att jag sov. Det kan man väl kalla ett bottennapp. Men när jag vaknade efter drömmen om mamma så visste jag faktiskt inte om hon kanske levde. Så stark var den vardagliga drömbilden. Jag fick ligga länge och tänka efter.
Sök på Sommar med Sissela Kyle i appen Sveriges Radio.